Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hallå, Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Jag och Sveriges kanske roligaste stand-up-komiker Anton Magnusson, vi har varsin föreställning som vi turnerar med samtidigt. Vesslan och Benne heter våra shower och vi kommer nu i vår till Göteborg den 8 mars. Det är snart och vi har utökat turnén också. Så nu kommer vi dessutom till Varberg, Gävle, Stockholm, Malmö, Uppsala, Umeå, Eskilstuna, Oslo, Växjö och Göteborg. Biljetter och datum hittar ni på specialisterna.se. Passa på att köpa nu, för biljetterna tar alltid slut snabbt. Jag har en massa andra gig också som ni kan hitta på gardenfors.se. Och ni kan även följa mig på sociala medier, som till exempel Instagram. Där heter jag @gardenfors. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig så sitter K. Svensson.
Stämmer.
Välkommen hit.
Tack så hemskt mycket. Tack.
Du är lite förkyld eller?
Ja, lite. Jag har haft en långvarig förkylning. Som det var precis innan vi åkte ut på turné nu. Så började jag känna mig lite sjuk. Och sen blev jag så... Du är inte på turné exakt nu. Du är mellan turnéer.
Ja, det kan man väl säga. Att vi har haft turnépaus och sen drar vi igång igen 8 mars. Vesslan och Benne.
Just det. Anton Magnusson. Ja, det har varit jättekul att se den. Men jag har hört mycket gott. Men man blir lite friskare av att vara på turné. Alltså man dricker ju lite mer än annars och är liksom ute mycket och är bland folk och sådär.
Ja.
Så jag har varit sjuk liksom länge nu.
Och du avslår också att du har ett komplicerat förhållande till att snyta dig.
Nej, men
inte jättekomplicerat, men...
Nej, men jag tycker det är, vi pratar om det, att det är liksom på gränsen till vad som är okej att göra inför andra.
Ja.
Ja, men vi har ju inte känt, eller vi känner ju varandra, men jag vet inte om vi är där riktigt att jag snyter mig så du hör.
Men du berättade att du skulle tycka det var mindre pinsamt att ställa dig med öppen dörr och pissa väldigt ljudligt så att det hördes.
Jag pratade om vilket ljud jag var. Ja, jag är nog mer bekväm med det om du hade hört mig liksom skicka en riktigt så porslinsklyvar stråle ner i vattnet än att snyta mig, ja.
När du berättade om det så stod du inne på toaletten och dörren var öppen. Och då tolkade det som att du skulle ha öppen dörr också.
Men jag skulle nog hellre pissa med öppen dörr än snyta mig med öppen dörr, ja.
Oj! Alltså där...
Ja. Alltså, men jag tycker det är samma nivå i alla fall av sånt. Jag skulle inte göra det... Okej, så här, på tunnelbanan, det är klart jag hellre hade snutit med en... Så här, pissat i... Ja. I ett tomt mjölkpaket eller något sånt.
Men på ett sätt säger ju, jag hade hellre, om jag äter, låt oss säga, en portion havregrynsgröt.
Ja.
Så jag hade nog hellre velat att någon hade pissat i den än att någon hade snytit sig i den. Om det snor i den, det är någonting
Är det samma mängd snor och piss, då tar jag nog också pisset.
Absolut.
Om det är en liter utsnutet snor.
Jag kan tänka mig, även om det är en, alltså ifall det är en halv deciliter piss och kanske bara en tesked snor, så tar jag nog nästan halva deciliter piss.
Ja, det gör nog jag. Det beror på...
Speciellt om man inte riktigt är bredd på det. Alltså man bara såhär, vad fan har du snutit dig i min havregud? Ska... Alltså vad fan har du pissat? Jag tycker det är lite äckligt. Det är lite psyksjukt att snuta sig också.
Men antagligen det är ju större... Det är större risk. Det är ju rent hypotetiskt. Men att någon skulle så här gå och nysa i ens mat... Den risken finns ju ändå hela tiden.
Ja, men är det då snor? Ja, det är det kanske. Snorloska eller slem som kommer upp ur halsen.
Ja, okej, vi talar rent snor. Nej, jag tycker det är väldigt äckligt. Och det är... Jag tycker det är så himla konstigt vilka saker som är... Okej, för folk snyter ju sig. Folk gör ju till och med sådana här liksom bonsnytningar på... Där man liksom håller för en näsborre.
När man senast sa en bondsnytning.
Ja, men det var
du
nog
var
nu.
Du var på Östermalm nu. Alltså i och för sig, de alkoholproblem där kanske bondsnyter sig.
Nej, men det var nog ändå nu i vinter tror jag sätter på stan. Någon gör en sån. Och inte ens titta sig så här, är jag helt ensam på den här gatan?
Bara så... hålla för en näsborre och skjuta.
Ja, men det är ju, jag tror, säg att 20% av befolkningen tycker det är helt okej att göra bland andra människor.
På stan?
Ja, och då är vi kanske nere på 1%. Men säg så här på en så här korpen, på en fotbollsmatch.
Ja, ja, ja.
Där gjorde folk det, när jag spelade fotboll gjorde folk, fast i och för sig, med sport då gör ju folk massa äckliga, folk pissar ju på varandra i duschen också. Ja, men till exempel gäspa utan att hålla för munnen.
Det har jag inga problem med.
Har du inte det? Om någon...
Nej, gäspa utan att hålla för munnen. Det är sånt som jag inte har förstått riktigt varför man ska hålla för munnen när man gäspar. Jag har heller inte förstått varför man inte vid vissa tillfällen kan få kniven i munnen vid matbordet.
Nej, den förstår inte jag heller.
Tvätta grönsaker är också en sån grej. Alltså så här,
asså, om du tar jag tomat gärna.
Ja. Och du, den ser helt ren ut.
Ja.
Den kommer från kylen kanske.
Ja.
Det vanliga är att folk sköljer av.
Ja, jag gör det.
Du gör det. Du tillhör de vanliga.
Jag känner, alltså, det är lite rituellt skulle jag säga.
Ja, det är det.
För jag så här, sköljer den i kallt vatten till exempel. Så tvättar man ju inte någonting som man vill ska bli ren. Då tar man ju varmt vatten ju.
Mm.
Och ganska snabbt. Alltså det är verkligen en
det
ritual.
Är rituellt. Men många säger ju så att det är besprutningsmedel och sånt där som man ska tvätta bort.
Just det.
Men det känns som om det hade funnits sån giftiga besprutningsmedel som, alltså, som man blir sjuk av eller som man får någon skada av. Som finns, det skulle inte Livsmedelsverket eller ICA tillåta. Att det...
Du är så naiv. De säljer cigaretter i samma affär, vet du.
Jo, men... Men vad är det för giftiga bekämpningsmedel som är kvar på utsidan av tomater som det räcker med bara så här spol... Varför ja, okay, har de inte spolat inte... dem efter att innan de kommer till butiken?
Men sen jag tänker ju att någon äcklig människa har plockat dem.
Ja, det kan jag nog med.
Och sen har de legat i en sån här lastbil och åkt kanske från Holland. Och sen, jag vet inte.
Det kan jag drack en äppeljuice en gång när jag var liten och bodde i USA. Och på utsidan av äppeljuicen så var det liksom... De ville väl skryta om att de här äpplena var handplockade. Så det var jag tror en tecknad bild på liksom händer. Och jag blev så jävla äcklad. Ja. Jag kunde inte dricka
det. Men ibland kan jag tycka så här att McDonald's kan kännas så fräsch för att det är så lite händer. Att man tänker så här, det här är nästan...
Har de handskar på sig?
Ja, men jag tänker liksom att maten har... Kanske inte just McDonald's, men ibland när man tänker så här väldigt maskinell mat, industriell... Att det känns så cleant liksom. Det känns så rent.
Igen.
Att det inte är någon som liksom har stått och svettats över grytorna.
Nej.
Ibland vill man ju ha det också.
Ja, jag vet inte. De försöker ju lite. Ja, men så här, det står på någon chipsmärke. Danish hand-cooked chips. Det låter ju inte gott när man hör danska händer inblandade i någonting.
Nej. Och vad menar de med hand-cooked? Alltså att det är händer som har tagit potatisen och lagt ner i fritösen då?
För jag gissar det.
Ja.
Men det är ju...
Då har man lite att sälja på, tycker jag.
Ja.
Alltså just det ledet i tillverkningen.
Jag tror det ger vissa andra associationer.
Ja, jo, Precis.
Det, men det är ju rätt löst det där med hemlagat, hemlagat mos och sånt där.
Ja. Ja.
Nu känner jag mig som Adde Malmberg.
Ja, ja.
Med den slappa spaningen.
Vad är det?
Bor de i köket? Ja. Nej, men jag, jag drack folköl med en kompis för ett tag sedan. Och då sa han så här att jag dricker gärna folköl ur burken. Då sa han så här, det ska man aldrig göra. Jag har en kompis som jobbade i affär, han sa det. Eller han jobbade på någon så här lager. Då sa han så här, drick aldrig.
Ja, just det, man sätter ju munnen mot någonting som precis. Folk har tagit.
Men så tänkte jag på det, jag bara tänkte på hur mycket folköl jag dricker, hur mycket folköl det finns i affären och i alla affärer.
Mm.
Han antydde väl liksom att de pissar på burk eller liksom snöt sig eller gjorde något äckligt, men att de skulle hinna göra det på alla burkar. Alltså de skulle inte hinna göra något. Alltså de skulle inte behövt ta en toalett på det.
Det var din hjärna som det var det han syftade på. Det var han pissade på alla.
De skulle ju inte liksom ha en toalett.
Du kritiserade din tolk. Min tolk. Han sa, bara gör inte det.
Nej, men han hade också en liksom lite smuck min. Som att jag vet någonting om de här.
Han hade jobbat där på.
Han har en kompis då som hade jobbat på några lager.
Mm.
Jag tror att det är ganska, där kanske jag är inkonsekvent. Jag sköljer en tomat, men jag liksom sätter läpparna mot en ölburk. De har ju också varit i lastbilar och blivit burna av människor och sådär.
Det var en kompis när jag var liten som det här var på den tiden när folk ljög lite för skojs skull, och det var lite svårt att avgöra. Han berättade att hans polare då hade pekat på en gul tvål i badrummet och berättat att min pappa jobbar på det företaget som tillverkade det. Och vet du hur de fortfarande är gul? De pissar
ju. Men det här var ju ändå en lögn. Jag trodde den här skulle sluta i att lögnen bara skulle vara att han hade en pappa som jobbade på tvålfabrik.
Nej, nej, nej.
För hade du, jag tänker att vissa saker upprepas i flera olika gäng.
Mm.
Men hade du en sån period där du och dina kompisar, i mitt gäng kallar vi det så här, den onödiga lögnen.
Ja.
Alltså att man sa bara, man kanske sa så här, ja, på den här gatan. Fan, det var ju på den här gatan jag brukade dela ut gratis tidningar här ett tag.
Ja.
Och sen så liksom sa, jaha, okej. Okay. Och sen så avslöjade man kanske en vecka senare att, ja, men det jag sa, det var, jag hittade bara på det, jag aldrig delat ut gratis tidningar.
Ja. Jag vet inte om exakt, inte kanske exakt den grejen.
Nej.
Men ganska nyligen så, på 1 april så lurade jag bland annat Anton att jag hade lite ont i axeln. och sen avslöjade jag provit om det.
Jag vet inte, första gången jag hörde det var en kompis som bara berättade att han skaffat en ny TV.
Och det kan ändå vara lite skryt.
Jag vet. Men sen så, det fanns liksom skäl att tro att han gör, kom vi på sen efter. För han sa, alltså, jag skaffade en ny färg-TV. Och så tänkte vi inte på det, men sen när vi kom hem till han. Så det här var också en lögn. Jag var inte med hemma. Jag fick det berättat för mig.
Jaha, vad då? Du ljög
nu? Ja, nu ljög jag bara för att kunna berätta historien lite mer linjärt. Men jag fick liksom en sån liksom skjuts genom kroppen när jag kom på, just det, så här kan man också göra.
Mm.
Bara säga, inte så här för att det är 1 april, inte för att liksom få någon fördel.
Nej.
Eller liksom klara sig ur en pinsam situation eller någonting, utan bara ljuga.
Det är väl få också som ljuger till sin egen nackdel.
Ja, det är det. Så, som kommer inte på ett bra exempel. Men säga att man gjort något äckligt som man inte har gjort. Ja. Det är ofta till sin egen fördel att man ska verka mer flippig.
Eller rolig eller någonting.
Ja. Nej, det är nästan aldrig så.
Nej.
Nej.
Apropå snor och annan dryck,
ja,
så har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken.
Ja.
Och jag har fått en specialförsändelse från Jesper Olsson Tanaka.
Aha, något japanskt?
Ja, det är nog delvis japanska grejer. Han skriver så här, från Japan, Strong Zero. Jag tror det var smaken av plommon och bitter lemon.
Aha.
Och sen har vi
men vad är det för något? Är det en läsk?
Ja, det är en alkoholläsk.
Okej.
Okay. Jag tror Zero syftar på noll socker.
Ja. För det brukar jag, okej.
Okay. Den är även känd som alkohol. En game changer. För den är så stark. Vi har druckit den mycket i Japan och man blir lite personlighetsförändrad för att alkoholen kommer så chockartat.
Okej. Okay. Intressant.
Mm. Extremt gammal miniöl av märket Kirin från den flippiga.
Jaha.
Förortsfynd. Marock citronade. Citronade. Hans favoritlemonad. Inom parentes till Hawaii Gay Club. Ja. Sen har vi Smakarnas poesi. En fruktjuice med störigt namn. Vimto Fizzy. Lila färgad läskedryck populär i Mellanöstern med smak av vindruvor, svart vinbär och hallon och diverse kryddor. Och sen så har jag fått bonuset pizzagodis, parlegé, indiska kex med barn som gör gang signs. Japanska godissig med vag smak av kakao.
Ja, det lät ju mycket intressant allt det där. Jag är lite sugen på, önskar att jag var sugen på läsk.
Även, det finns ju även vårt ordinarie utbud.
Ja.
Husets väljdrycken.
Ja.
som då är Hawaii Gay Club, energidryck i fem smaker, Gundelsprit, Fanta Zero, Smurfit päronlemonad, Santa Claus Beer, riktigt gammal Rosita, Samuel Adams Boston Lager, Camden Hells Lager, häxblandningen som består av samtliga drycker från min kyl innan den genomgick en så kallad corporate rebranding.
Just det.
Och för tråkmånsar och nejsägare, vatten.
Ja, önskar jag var sugen på en sån läsk från Mellanöstern, men jag är lite sugen på en öl, tror jag.
Mm. Jag är faktiskt också väldigt ölasugen. Ja. Det var, ibland kan jag få alltså ett sånt lite starkare alkoholsug än vanligt. Alltså om man bara hör talas om så här, bara, i morse till exempel när jag tänkte på att spela in arkivsamtal så började det så här pirra i kroppen. Jag var så sugen på en öl. Och speciellt liksom tidigt på dagen. Ja. Att det var verkligen att jag började peppa. Som litet barn på julaftonsmorgon.
Då kanske vi till och med ska ha sidovagn idag.
Ja,
om vi är så liksom sugna.
Du menar en shot av något slag. Ja. Liksom. Ja, det finns ju Hawaii Gay Club ingredienserna Malibu och Passoir. Det är ju lite. Och sen har vi Gundelsprit, men den du
ja, är det den isländska?
Gundel tror jag är ungersk. Alltså den, jag tycker inte den är speciellt god.
Är det fruktbrännvin då?
Ja,
eller?
Det är nog aprikosbrännvin.
Ja, men jag tar nog en knapp Gundel bredvid då.
Och då tar jag nog den lite mer insmickrande Malibu.
Ja, bra.
Då är vi strax tillbaka. Vad vill du ha för öl förresten? Vill du ha Samuel Adams, Camden Hell eller Santa Claus Beer? Santa Claus Beer där var en av världens starkaste lager.
Oh, då vill jag nog inte ha den. Det är nog för bra. Klockan är inte ens 12. För att kolla på flaskorna
ja,
så
göra.
Blir det en
Blir en av Europas många cliffhangers. Ja. Kanske Europas sämsta cliffhanger.
Det kan det verkligen vara.
Cliffhanger. Det blev ju en cliffhanger i sig. Hur dålig cliffhangern är.
Ja, för att det är då, det fanns tre öl. En var för stark. Så att det är en av två öl där jag kommer.
Ja,
det lutar kanske åt Sam Adams.
Du sänker nivån på cliffhangern.
Det lutar jättemycket åt Boston-laget.
Då är vi strax tillbaks med dryckerna. Kända från det omåtligt populära inslaget Väldrycken. Och efter vi har kommit tillbaka ska vi också rycka av skynket från kanske Europas just nu sämsta cliffhanger.
Ja, just det.
Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna.
Ja.
Och även cliffhangern.
Ja.
Den blev ju inte så. Det blev ändå en twist.
Nej, det blev det. Att jag inte tog Boston Lager. Nej. Utan jag tog. För du sa att du hade hittat en öl. Det blev lite nyfiken.
Hells Camden. lager. Den hittade jag på gatan när jag var på väg hem.
Mm.
I helgen så bara låg den oöppnad där. Då tänkte jag den ta med mig. Ja, det är intressant.
Nu smakar jag av den här, var det ungerska aprikosspriten?
Ja, Slebevica, eller nej, jag vet inte, jag kommer inte ihåg. Men det är någon ungersk plommonsprit. Som det står, 40% alkohol, 100% plommon.
Ja.
Det är också lite matematisk utmaning där. Om det innehåller plommon, ingen alkohol, så är det svårt att det är 100% plommon och 40% alkohol.
Men är det inte samma som att 1 kilo tomatketchup innehåller 2 kilo tomat? Inte riktigt samma sak blir det inte. Men
jag tror det är mer som att Robocop, han är 50% människa, 50% robot, 100% polis.
Ja, det är så det. Nu smakar jag av den här. Jag kan inte liksom, jag är ingen kännare så jag kan inte säga om det var en ovanligt bra Slivovic, men jag tyckte den var väldigt god den här.
Mm.
Så det är sånt jag skulle kunna ha hemma.
Ja, men du har ju gjort dig lite känd för att gilla till exempel grappa. Är inte det lite samma genre?
Det är ju ganska likt, ja.
Det är lite lacknaft.
Detta är ju lite snällare än grappa skulle jag säga.
Men det är ju någon slags lösningsmedel tycker jag det smakar.
Men den här var ändå... Lite, om man är, ni har varit på så här italiensk krog med Jeppe Röndahl och sånt där och Simon Svensson.
Mm.
De är ju gärna ute efter dem en svår grappa.
Mm.
Alltså, då är det är liksom omvända världen där att ju mer alltså att ju äckligare då egentligen enligt alla objektiva kriterier är desto bättre.
Mm.
Eftersom då kan man då har man liksom kommit över det är väl acquired taste.
Tror du att det är, hur mycket acquired taste är det och hur mycket är det att de försöker vara speciella och preppa
själv? Jag kan inte proportionerna, men det är ju helt klart båda delarna.
Ja, jag tror ganska mycket acquired taste börjar ju kanske med att man vill vara speciell.
Ja. Jo, men
jag vet inte, jag kommer inte på något bättre ord. Man vill vara svår kanske. Man vill vara...
Ja, men speciell är... Mm. Jag har haft sånt där när man tänkt att något skulle passa en väldigt bra. Jag har hittat på någon loppis så här jättemycket, vad kan vara det, sena tonåren eller något. Massa så här buntar med gamla Stålmannen-tidningar.
Mm.
Så tänkte jag så här att fan vad det hade passat mig liksom att vara intresserad av av Stålmannen till exempel.
Mm.
Så liksom är jag inte det. Jag tycker inte det är kul liksom att läsa serietidningar om Stålmannen. Och så.
Nej.
Gillar andra saker.
Jag kan relatera till det. Jag har gjort ett sånt försök med jazz. Mm. Någon gång när jag var i gymnasieåldern också och tyckte att det hade passat med att vara en sån lärare som lyssnade på jazz. Och jag kämpade mig igenom ganska många jazzplattor.
Ja.
Och så, men jag tyckte det var aldrig riktigt lika bra som hiphop. Liksom.
Nej.
Jag kan fortfarande tycka det är helt okej. Okay, liksom. Men,
ja.
men jag ville vara en sån där...
Jag har nog det med hiphop ganska mycket. Mm. Att det är också väldigt svårt. Nu är det så svårt vad fan man ens skulle börja.
Ja.
Alltså, för att... För jag lyssnar ju på så lite hiphop att jag tycker ju allt låter likadant. Ja, det är ju tyvärr så för mig. Men för jag har ju lyssnat på extremt lite hiphop.
Mm. Men är det för att du tycker det hade passat dig att lyssna på det? Eller?
Ja, men jag tänker att jag skulle... För jag gillar de här, vad heter de, Gurus, Jazz Matas. Jag gillar ju jazz. Så de skivorna är ju perfekta. Det kanske är så du borde gå in på jazz också.
Ja,
på
men jag lyssnade mycket på Guru och Gangstar. Och började lyssna på Jazz Matas-plattorna också. Men då tyckte jag det var lite för mycket jazz.
Ja. Men då, för då tycker jag så här, ja, om allt lät så här hade det varit jättebra.
Ja, men det finns ju väldigt mycket jazz i hiphop, speciellt från 90-talet. Då var det ju en jazztrend inom hiphop.
Ja.
Kanske med DJ Premier som var Gurus DJ.
Då lägger jag det på minnet, DJ Premier.
Ja, men han, det var mycket jazzsamplingar liksom.
Ja, för det, då tycker jag liksom verkligen att det låter tufft när de kommer in.
Mm.
Och rappa liksom över, ja, så som rapp går till.
Pratsånga och rytmer.
Ja, men och varje gång någon säger så här, lyssna på den här då, så tycker jag alltid det är jättebra. Men sen, jag fattar liksom inte hur det skulle jag sitta hemma då och spela, Jag ser det liksom inte hända att jag sätter på en hiphop-skiva hemma. Nej. Och vad jag gör under tiden.
Jag har ju alltid igång bara när jag gör saker där jag behöver koncentrera mig halv mycket.
Ja.
Alltså när jag ska koncentrera mig 100% som att skriva text till exempel.
Ja.
Då föredrar jag total tystnad.
Ja, jag också numera.
När jag gör någonting som är astråkigt som att hänga tvätt eller diska, då är det podcast.
Ja, just det.
Men halvkoncentrerad som kanske så här, göra armhävningar, komma ut ur duschen och smörja in mig med deodorant.
Tecknar känns som en sån... Där kan man nästan lyssna på podd, va?
Ja, när jag tuschar och sånt så kan jag lyssna på podd. Men när jag skriver manus så är det svårare.
Ja, jo.
Men, ja, och med så här, när man ska tänka ut bildlösningar och sånt där, alltså skissa,
ja.
Då är det nog musik. Då är det. Nog, då är det.
Så
det är...
Ja, jag skulle gärna vilja ha en sån... Jag har liksom i min arbetsprocess med de saker jag sysslar med så finns det liksom inget är så... liksom avslappnat och halvkoncentrerat. Nej. Så jag kan... Tänk om man kunde lyssna på en liksom podd med när man jobbar.
Ja, nej, det saknar lite. Nu så skriver jag ju mer också. Ja. Nu håller jag inte på att teckna lika mycket längre. Jag ska i och för sig teckna omslaget till en ny låt som jag ska släppa snart. Så då...
Ja, ska du släppa en soloskiva? Var det lider? Eller?
Soloalbum.
Ja.
Ja, jag har så många projekt jag vill göra. Det var en plan. Jag ville släppa soloskiva egentligen. Ja. Men det är andra projekt som har kommit liksom före i kön.
Ja.
Men jag tänkte på det att om jag är fyller snart 40.
Ja.
Och om jag då har kanske... om jag håller på... lika länge som med liksom och jobba lika länge som Larry David är ju 70 nu liksom.
Ja.
Då har jag 30 yrkesverksamma år kvar.
Ja.
Om jag bara gör en låt om året då kommer jag ha släppt 3 album till ja. Bara så här på
bara liksom
ja, man bara gör en låt om året och så här. Och 3 album det är ju ganska mycket liksom. Tänk det finns ju många artister jag gillar som har släppt mindre.
Ja, så det behövs ju ofta inte mer. Egentligen. Nej.
Men sen är det väl ofta så att de som blir liksom legendariska eller så här, de har nog förmodligen släppt jävligt mycket olika grejer. Alltså så här, Strindberg släppte väl 50 böcker eller någonting.
Ja, jättemånga. Men han börjar ju ganska sent också, Strindberg.
Men jag tänker det är bara få av dem som blir klassiker. Och
ja, det är ju det som är lite skönt tycker jag. Att, ja, hur skönt det nu än är, men att det är ofta liksom... topparna eller då om man har superdalar som räknas i alla fall.
Att... Ja, det är topparna som man blir ihågkommen.
Ja, ja, precis. Eftersom det görs ju så himla. Alltså man får vara glad om något blir kvar.
Ja.
Man behöver inte oroa sig så mycket. Alltså 3 skivor är ju ändå mer än nog.
Ja.
Alla låtar på 3 skivor.
Ja, och jag har ju släppt redan antalet låtar jag har släppt i olika sammanhang i mer än 3 fullängdsalbum.
Ja. Ja, jag var tvungen. Jag tyckte jag hade gjort för mycket grejer egentligen innan. Jag började ju i sig släppa, alltså jag kanske vid 27 års åldern släppa saker mer offentligt. Men
vad tänkte du på då? Alltså var det som stand-up-album eller?
Nej, men började jobba på radion till exempel. Mm. Att saker kommer liksom ut som man gör.
Mm.
Och liksom poddar kom sen någon gång när jag var kanske runt 30. Det är något sånt. Jag kände ju bara så här, gud, det är alldeles för mycket nu som är liksom redan släppt. Jag vill liksom bara nollställa allt när jag fyllde 35. Så jag har liksom 2 räkningar innan jag fyllde 35 och efter.
Alltså du räknar på olika sätt?
Ja, jag räknar liksom att jag har ett år 0 som är så här när jag fyllde 35.
För att du ville börja på ny kul?
Ja, lite då. Eller jättemycket menar jag.
Men jag tänkte på det när du sa att det var skönt på något sätt att, eller nu, det kanske inte var exakt så du sa, men jag tolkar lite som att du tyckte det var skönt att Strindberg hade gjort jättemycket dåliga böcker också. Jag kan känna igen, om det nu var det du menade, så kan jag känna igen den känslan mycket.
Mm.
För jag har också gjort, jag har publicerat saker också, Det var ganska nyligen jag insåg att publicera betyder göra publikt. Visa.
Du har inte gjort en koppling innan.
Kan man publicera en podd? Ja, det kan man. Eller så kan man publicera en någonting på... Ja. Men jag har publicerat saker som jag tycker är dåliga, som jag skäms över.
Ja, ja. Men så är det ju bara...
Jag vill inte ta upp exempel nu. Så mycket skäms jag för vissa saker att jag inte ens vill... att folk ska veta det. Men då så tänkte jag att och det blir värre när man blir kritiserad för någonting. Om det är någonting man redan tycker är lite dåligt och sen så påpekar någon det där var dåligt.
Ja,
då kan det vara en fruktansvärd smärta inombords.
Ja, men jag kan bli också lite bra, men måste ni hålla på med de gamla? Alltså, det är också lite irriterande när man håller på och gör nya saker. För att jag tycker ju ändå, eller det är svårt att ha en annan. Ibland tänker jag så här, hur är det liksom att vara Paul McCartney och ha gjort liksom det alla tycker är det bästa mellan man var liksom 20 och 30?
Ja, det är frågan.
Hur är det liksom?
Det är nog roligare.
Han lirar ju fortfarande de låtarna. Han är säkert inte ledsen för att han hade Beatles.
Nej.
Men det är så naturligt för en själv är ju att alltid tänka på det man håller på med som det bästa man gjort.
Ja.
Alltså, man undrar om Paul McCartney tänker så liksom att nästa skiva kommer nog fan med vara den bästa. Ja. Den blir bättre än Revolver.
Men allting jag gör tänker jag inte så här, det här ska bli det bästa någonsin.
Nej.
Ja, vissa grejer tänker jag så här, det här blir en låt i mängden. Och så kör jag.
Ja, men jag försöker nog...
Jag kan uppskatta det också. Så.
Ja, men jag försöker nog lite sluta. Jag har dratt ner min publiceringstakt också ganska mycket. Eller, jag tycker fortfarande jag publicerar ganska mycket.
Mycket poddar.
Mycket poddar, men mycket mindre poddar nu.
Mm-hmm. Är du inte med i Della-poddarna?
Jo, vi gör ju. Men det är ju nästan den enda podden jag gör numera.
Mm.
Nu har jag inte tid att vara gäst. Jag är ju gäst här.
Men Niklas Löfgrens, det här är min podcast, har vi gästat några
där
gånger.
Det var ju, vi gjorde ju kanske 4-5 poddar nu i januari, december, januari, som var lite prequels till, vi har gjort en podd som heter Working with a Very Small Audience, som går i andra akten av vår föreställning Deep. Så att, ja, men det har jag gjort. Det har jag gjort dem också. Men annars, jag gjorde supermycket på det. Jag kunde göra så här 5 poddar på en vecka förr.
Ja, om man det gör jag ofta nu. Alltså det här är nog min 4:e eller 5:e i den här veckan. Och det är bara torsdag.
Ja, så gör inte jag längre.
Nej.
Men det är nog mest tidsbrist också. Och sen man kommer på det så här, varje gång det hör av sig någon så här kille som säger jag gör en stand-up-podd. Så måste man inte vara med liksom.
Då säger jag har hört mycket nog. Säg en tid, plats och adress.
Jo, men det är konstigt att det är min första impuls alltid när folk hör av sig. Det är att säga så här, absolut, kan du höra av dig om 2 månader?
Och,
ja, det är ju kul. Men det är det att jag vet att om jag ska lämna min familj för att göra det så betyder det att jag hade kunnat lämna dem och sticka iväg och liksom jobba med mina grejer i 2 timmar.
Mm.
Men det blir ju, så varje gång jag åker, då är det så här 2 timmar som jag tänker så här, jag hade kunnat skriva på New Adventures då liksom. Eller jag är inne i en period nu när jag är ganska stressad liksom. För att jag känner hur min son ska födas.
Ja just, du har
ny unge på. Ja, det är liksom förväntat. Eller vad man säger, den 22 mars och idag, nu är det slutet av februari.
Jag fyller den 23 mars.
Ja, jag fyller den 21 mars.
Så om man håller ut lite så kan...
Ja, men jag tror, jag har en så här jättestark känsla att han kanske kommer födas 10 dagar tidigare.
Okay.
Man får ändå, jag kommer ändå vara tvungen att vara beredd hela mars.
Mm.
Och så har jag har dels min turné då, Deep, som jag vill få färdig. Eller den måste ju bli klar. Jag har satt in ett extra datum den 2 mars här i Stockholm. Men sen blir den klar. Och så har jag 2 avsnitt av mitt projekt New Adventures som jag liksom bara vill bli klar med. Liksom. Och helst skulle jag vilja...
Det är lite som det gamla... vad hette nu den här poddprojektet som du hade innan.
Harmony Studies.
Precis.
Man kan säga att det är andra boken i samma serie. Och så har jag en dröm också om att hinna starta på den tredje och sista boken då som jag ska skriva. För att sen liksom...
Har du funderat på att publicera dem i textform också?
Ja, jag har faktiskt en idé att den här... När jag blir färdig med tredje boken så ska jag ge ut allting.
Mm.
Som en enda liksom så här mastodont-roman då.
Ja, för jag gissar att det finns i textform också.
Ja, 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 jag improviserar inte fram det. Nej, men jag har skrivit om det för text. Jag har faktiskt skrivit om första boken för... Det är första tredjedelen av första boken som film också.
Mm.
Så jag har jobbat ganska mycket med de texterna och sådär. Men jag har liksom en dröm om att ta bort nästan allting ur mitt liv när min son föds. Så att jag kanske bara har en, två poddar i veckan.
Mm.
Och sen, för jag har ju turnerat nu så jag tänker att jag kan försöka leva på de pengarna ett halvår eller något. Mm.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ja, men jag tänkte på det här med att medverka i alla små poddar, liksom alla erbjudanden man får.
Mm.
Och att du lämnar din familj tillfälligt för det.
Ja.
För det är väl liksom, det är ju någon slags mellanting, och göra en sån podd inom mellanting, mellan jobb och kanske bara rent nöje.
Ja, precis.
För jag kan tänka att om det är mycket att göra i hemmet så kanske det inte ses riktigt med blida ögon på om du sticker iväg och gör en... Jag tror till och med jag har hört podden du gör tillsammans med din fru där hon klagar lite över att du, att du drar iväg och gör en podd så fort en ung kille med en podcast hör av sig.
Ja. Ja, men jag tycker ju att det är ganska bra... Det är en bra grundregel för sig själv att man måste liksom kunna motivera varför. Det är skönt med familj. Att man kan tänka så här, varför ska jag göra det här? Hjälper det familjen liksom? Ja. För att om det att vara med här, jag menar, nu satt jag in den här extra för. Kommer den här podden ut nu på söndag?
Nej, den kommer ut nästa lördag.
Ja, men det kanske räcker.
Jag
kan inte datumen i huvudet. Men...
Nej, för det är fortfarande februari när vi spelar in det här.
Just det.
Och, jag tror det kan.
Men det är så kort månad, man vet aldrig. Helt plötsligt när den bara slut.
Men jag tror du hinner.
Ja, men det, då kan man liksom motivera det lite. För nu måste jag ju sälja ut en kväll till i Stockholm.
Ja.
Jag ångrar lite att jag satt in det där. Det hade varit så skönt att sluta med bara så 7 slutsålda föreställningar i Stockholm. Nu.
Det är väl också att du behöver säkert få in mer pengar också om du har familj och sådär.
Alltså jag är ju inte i det läget, jag kommer aldrig slut, eller jag kan inte se hur jag inte skulle vara i det läget där mer pengar inte är välkomna ändå. Så Nej. Mycket pengar har jag inte.
Men jag tänker eftersom du måste motivera det så är det väl också lite alltså, ekonomiskt, för att annars är det så här att medverka i den här podcasten, det är viktigt för din konstnärliga utveckling. Skulle det vara ett argument som biter?
Ja, alltså jag måste, det är ju inte Anna eller mitt barn som ställer, det är ju lite jag själv också som ställer den typen av krav. Men jag tycker också det är ganska skönt att ha en sån kompass.
Mm.
Att när man kan liksom motivera varför man ska göra vissa saker och varför man inte ska göra andra.
Men jag tänkte på, jag såg filmen Hjärtat igår.
Ja, var det med?
Ja, den var intressant på vissa sätt, ska jag säga. Sen så underhållningsvärdet hade jag kunnat önska mig mer av.
Okay,
jag tyckte Ahmed var en väldigt skicklig skådespelare.
Ja,
Ahmed Beran då, som är stupkomiker. Och, men det var, jag såg den tillsammans med Martin Sonneby, som just liksom håller på att gå igenom en separation liksom, efter ett långvarigt förhållande. Och han kunde nog mer, för det handlar ju mycket om liksom, problem i ett samboförhållande, filmen, ganska mycket. Och han kunde nog mer relatera till det, för att jag spelar inte så mycket tv-spel. Alltså i stort sett bara arkadspel och sådär. När jag är ute på lokal. På samma sätt som jag spelar flipper. Men ett stort problem i den här filmen, förhållandet då, det var då att killen, det vill säga Ahmed Berans karaktär, satt och spelade väldigt mycket Xbox eller något annat. Jag vet inte vilket.
Ja, jag förstår att det är ett problem i förhållandet.
Och att och Martin Sonneby sa att han kunde relatera så mycket till det när då hans sambo kom hem och han hade kanske sagt att han skulle göra någonting som lät som det är viktigare för karriären eller som lät mer motiverat, som ungefär som det du berättade om, att man ska liksom motivera på något sätt vad man gör för någonting, och sen så den här blicken man får och Martin Sonneby sa då att det finns inget som är mer avtändande för en kvinna än att se sin sambo sitta och ha spelat tv-spel i flera timmar.
Nej, det måste man ändå förstå. Men alltså, jag fattar inte folk som spelar... Hur folk kan med och spela dataspel hemma?
Nej, jag förstår ju det, för jag tycker det själv verkar
roligt.
Alltså
det är säkert kul
skönt,
liksom, men
det är kanske lite som, det är lite som droger liksom. Att det är
jag man tänkte precis jämföra med droger, att så här, att det är väl inte så farligt så här om man kom hem och så hade ens fru hackat upp så här massa linor på köksbordet och stod och drog dem liksom. Då skulle inte jag tänka så här att det farliga var så här, vad händer med familjeekonomin nu när hon är narkoman? Vad händer, hur skadar det kroppen? Jag skulle ju mer liksom tänka så här, är det det här vi gör nu hemma? Är det liksom, vad är det liksom?
Helt okomt här.
Ja, vadå då? Jag drar linor. Vad är det med det? Nej, men jag skulle liksom tänka så här, vad är det vi gör liksom, vad är det för fel? Varför måste du liksom dra linor? Varför måste du sitta flera timmar och spela tv? Varför kan du inte göra något vettigt av din tid? Skulle jag tänka, det var det som var problemet. Och om min fru började antingen dra linor eller spela dataspel. Men hade jag börjat spela dataspel så hade jag förväntat mig exakt samma reaktion som om jag kom in och såg min fru dra linor vid frukostbordet med min dotter. Jag hade undrat så här, vad i helvete händer nu?
Med alltså att dottern också drar linor eller?
Ja, men då skulle jag väl kanske bli, då skulle jag bli ännu mer orolig. Nej, men jag skulle säga till verkligen på skarpen. Vi köper ju ekologisk salami för att vi inte vill ha i oss gifter. Och nu ger du min dotter förortskokain här. Men jag tycker det verkar helt... Ja, men jag kan förstå att saker är kul och sådär, men jag vet inte, det är vissa saker, det kanske är när man blir äldre också, man tappar, jag kan säga att tappar respekten jättemycket för människor, för vissa beteenden, cigarettrökning kan få mig bara så här, nu blev det en lite sämre människa i mina ögon.
Ja, jag tänker om man har fastnat i det så verkar det vara det svåraste att ta sig ur nästan.
Nej, det är bara att börja snusa istället.
Ja, jag kan snusa i och för sig.
Ja, jag tror inte det är svårt att sluta röka.
Jag läste också Mats Jonsson serietecknaren. Där är det också den skildringen av så här, han säger till sin fru att han ska teckna.
Ja.
Och sen kommer hon hem och så har han spelat Civilization jättelänge. Och det här liksom ångesten.
Ja. Men det finns ju, jag såg en dokumentär om, vad heter han? Leo Bernstein, amerikanska dirigenten. Han var så här ansedd liksom... som ett geni liksom, och det var han väl också, väldigt stor profil och sådär, men han komponerade inte så mycket själv. Aha. För att han var så rädd för liksom så här Ska jag bara sitta här och komponera? Det kanske inte blir någonting när det liksom alltid finns maler. Jag skulle alltid kunna liksom förbereda
en maler. Är det en kompositör? Eller vad
ja, maler är en kompositör.
Att han skulle liksom... Mauler eller?
M-A-H-L-E-R. Mahler, okay. Mahler. Att man skulle liksom... Vad man vill liksom lägga sin tid på. Alltså att han...
Men han var bra dirigent.
Han var dirigent. Han komponerade också. Men han liksom... Han är större som dirigent än kompositör, får man säga. För att han prioriterade så här att dirigera andra. För att han kunde liksom inte garantera att det inte var slöseri med tid. Och sitta... Ja. Tänk om han liksom lägger sommaren på att skriva ett partitur. Och så blir det liksom ingenting. Då hade han liksom svikit. Han hade liksom kunnat dirigera Mahler hela sommaren. Det här kanske inte är en perfekt analogi, hör jag när jag säger det. Men lite så här vad man gör med sin tid ändå.
Ja.
Att det kan ju också bli väldigt begränsande till slut om man liksom övervärderar sin tid för mycket.
Om man, som han gjorde då, den här Bernstein.
Precis, att man blir lite låst av det.
Ja. Jo, alltså det är det ju.
Alltså, om jag tänker att varje gång jag är ifrån min familj så måste jag göra något liksom viktigt.
Jag läste ju någonstans att pretensioner är konstens gift.
Det tror jag faktiskt att det är.
Att det kan bli väldigt att man kan bli väldigt låst av att bli för pretentiös. Och det märker man ju på många. De flesta har säkert antingen är en sån själv eller känner någon som har väldigt stor potential kreativt och konstnärligt, men som aldrig visar upp något eller släpper ifrån sig eller färdigställer någonting för att de tycker så att det har inte blivit tillräckligt bra.
Nej, perfektionister är ju ofta lite fega egentligen, i min erfarenhet. Att man inte vill. Men å andra sidan kan jag liksom önska att
om det är inte perfektionister som ändå släpper ifrån sig grejer då och så.
Ja, precis. Men just det, pretension, alltså det kan ju vara hemskt om vi pratar om så här jag börjar ändå ganska sent publicera mig. Och alla, det finns ju något som heter så här skambyrån Mortify, där man ska läsa upp så här gamla...
Ja, det har jag sett. Det har varit underhållande.
Ja, det är underhållande. Mm. Jag har blivit erbjuden att vara med, men jag har inte kunnat göra av en liksom våld på mig själv.
Nej.
Tillräckligt mycket. Men ofta är ju problemet med så här gamla...
Alltså grejen är att folk läser upp sina gamla texter från byrålådan.
Precis, som gamla diktsamlingar och så här romanförsök och dagböcker och sånt där. Och så skrattar man åt det liksom. Det är ju liksom förlösande och sådär. Men liksom problemet med så här gamla grejer man skrev runt 20-årsåldern och så här, det är ju ofta liksom pretensionerna. Alltså att det är det som gör det pinsamt.
Ja, men det liksom, kan
i backspegeln. För min del var det nog det väldigt mycket.
Jo, alltså jag hade en kort period av så gymnasiepretentiös ungdom. När jag kanske skrev någon dikt mitt i natten och så. Men det var ganska kort. Det skulle jag nog skämmas väldigt mycket ifall de hittades.
Ja.
De känsliga dikterna.
Ja.
Men om jag tänkte på det här med att aldrig riktigt bli nöjd med någonting man gör.
Ja.
De liksom vår tids mest uppburna serietecknare rent liksom konstnärligt skulle jag nog säga är Daniel Klaus, känd från bland annat Ghost World.
Tänkte du skulle säga han.
Och Chris Ware, Acme Novelty Library, Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth.
Jag har inte läst.
Men just nu, han... Crumb kanske var den som liksom var föregångaren till båda två.
Ja.
Men då Chris Ware speciellt är sån här som han blir aldrig nöjd. Han är liksom världens bästa tecknare och formgivare enligt mig.
Ja.
Men han jag tror honom faktiskt nu när han säger att han inte är nöjd med någonting han har gjort.
Nej.
Men det är väl det som driver honom till att bara kämpa hårdare och hårdare i viss mån också. Men vet jag såg honom med någon sån live-samtal på, jag tror det var Köpenhamns seriefestival. Och då var det någon i publiken som frågade om så här, är du också sån som Chris Ware då, som aldrig blev nöjd med något av det du gör? Och då, jag vet att de två är kompisar, liksom Chris Ware och Daniel Klaus. Men han verkade lacka lite på, han sa så här, ja, Chris Ware, han säger såna saker han säger att han inte är nöjd med någonting, och det är han kanske inte heller. Och det låter ju på något sätt ödmjukt, men den inställningen den har att göra med världens största ego.
Ja, precis.
Att han har så stort ego att han tänker så här, jag är så här bra. Ja. Och sen så när han ser resultatet så lever inte det upp till hans självbild av hur fantastisk han själv tycker att han är.
Nej, just det. Men det var ett sånt beslut när jag skulle ha mitt liksom så här år noll, liksom helt godtyckligt, för att 35 var en bra jämn siffra liksom. Så var det ju liksom ändå så här att jag tänkte så här, att den här känslan att jag inte är riktigt nöjd med saker jag publicerar, men publicerar dem ändå. Att nu ska jag faktiskt lägga ut saker som jag är nöjd med liksom.
Mm.
Och det, jag är nog ändå, efter Persona non grata var första grejen jag la ut. Efter jag, sen man får ju acceptera att alla poddavsnitt blir väl inte liksom exakt så som man hade planerat. Men det, jag får säga, det är ganska skönt att lägga ut saker man är nöjd med.
Mm,
alltså, eller det är en skönare inställning att bara lägga ut.
Det är bra att ha, att vara i kontakt, alltså så att vara, vad ska man säga, med on par med sitt eget ego.
Ja.
Att man inte varken tycker att så aldrig blir nöjd, och eller att man har kanske så här, att man tycker att man är ett missförstått geni. Att man publicerar en massa saker som man själv tycker är fantastiska. Och sen så fattar man inte varför folk inte bryr sig eller tycker illa om det.
Nej, precis. Men förr hade jag lite nu mer en sån här omräkningstabell i huvudet. Där jag tänkte att det man gör får man alltid räkna upp ett hack. Alltså att om det finns här underkänt, godkänt, bra, mycket bra, fantastisk. En sån liksom skala.
Mm.
Och så tycker man något man gjort är liksom godkänt.
Mm.
Då är det egentligen bra.
Okay.
För att man är så självkritisk. Så att man får alltid... Men det var ju... Nu tror jag att jag är mer i balans och kan säga så här, att om jag tycker något är mycket bra som jag har gjort. Mm. Men då är det nog mycket bra. Att jag har gjort mig själv lite mer till slutgiltig domare över det jag gör.
Mm. Men jag tycker det är svårt att avgöra också vad som är... För att alltså, jag kan vara jättenöjd med någonting och sen så får man ingen reaktion alls.
Nej.
Och samma sak ifall det är någonting som jag tycker är så här halvbra och så tycker folk det är jättebra.
Nej, precis. Man vet inte. Vad är det man ska... Vad är liksom facit?
Nej.
Jag har nog gjort mig själv med till facit. Det är ganska skönt att göra, tycker jag.
Mm.
För att man... det är bara liksom jämföra med hur mycket mer framgångsrika andra är på andra liksom sätt att mäta. Alltså så här antal klick eller antal likes och glada emojikons och sånt där.
Mm.
Då är jag ju liksom i mellanregistret istället. Men om man gör om det istället, att bra är det jag tycker det är bra då.
Mm.
Då är man ju liksom världsmästare i sin egen sport.
Ja. Men jag kan bli glad också när, tillbaka till det här vi pratade om Strindberg i början, att jag kan bli glad när någon som dels jag tycker är bra.
Mm.
Jag vet inte, jag har aldrig haft något så här jättepassionerat förhållande till Strindberg just. Men till exempel när jag liksom kommer att tänka på saker jag publicerat som jag skäms för.
Ja.
Och det har tagit sig rätt stora proportioner. Att jag så här, har vaknat mitt i natten och har ångest. Liksom. Ja. Bara så här,
ja.
Och, liksom, och till och med försökt ringa några samtal för att försöka radera de här verken från jordens yta.
Ofta går det ju ändå att radera hyfsat.
Ja, men jag tyckte det var tröstande att tänka så här att jag var liksom inne i en dålig period rent psykiskt då när jag fick den här ångesten och kanaliserade i ångest över att jag hade gjort dåliga
grejer.
Verk, liksom. Så då tänkte jag så här, men jag kan ändå tänka då att den som jag tycker är bäst i världen har också gjort dåliga grejer liksom, och som han själv tycker är dåliga, som alla andra tycker är dåliga.
Ja, precis. Men det är väl liksom egentligen liksom ingen väsenartad skillnad mellan att ha gjort. Jag tycker så här, det är pinsamt bara att ha gjort så mycket dumma grejer. Alltså inte bara konstnärliga verk och publiceringar. Också har varit så här en idiot.
Tänker liksom... du på din största skandal medialt?
Nej, men det har jag mycket lättare. Men jag har haft en period när jag har väldigt... Om jag backar band, liksom höjer upp det så... Jag lyssnar på Edvard Bloms podd och då pratar han liksom om hur svårt man alltid har... och förhålla sig till det senaste decenniet. Eller seklet. Att så här på 1900-talet så hade vi liksom ganska mycket liksom aversion mot 1800-talet.
Mm.
Att man rev mycket 1800-talshus. 1800-talet var ingenting.
Mm.
Men man liksom romantiserade kanske 1700-talet, Bellman och Gustav III och sånt där. Men liksom att man har alltid en period som man tycker är svår att förstå sig på, liksom, som man tycker illa om, även i sitt eget liv. Att jag har haft så här svårt att, när jag har tänkt på mig själv så här, var mellan kanske så här 20 och 25.
Mm.
Så jag tänkte så här, gud vad svårt att liksom kommunicera i tanken med den människan. Jag förstår inte den människan. Jag förstår mig nästan bättre när jag var 12 än när jag var så här 22.
Jo, men det stämmer nog. För jag kommer ihåg att mina föräldrar, de tyckte att det fulaste rent estetiskt som fanns, det var liksom 60-talet.
Ja.
Och det här var kanske då på 80-talet. Då tyckte de så här, stora blommor i brunt och orange var skitfult. Och det tyckte jag, min brorsa och syrra var coolt då, liksom.
Precis.
Medan jag tyckte att kanske 90-talet var det fulaste.
Ja.
När Adobe Illustrator och annan vektorgrafik började dominera formgivningen och sånt där. Och tycker fortfarande det är något av det fulaste årtiondet som finns.
Ja, det har ju nästan alla vuxna människor har ju svårt för 90-talisternas liksom fascination för 90-talet. Och folk som är liksom 19 idag som lyssnar på Spice Girls och sådär. Det är så himla svårt att ta till sig.
Ja. Men frågan är, men sen så tycker jag också det blir, men en annan aspekt är ju så att det är svårt att, för jag tycker att så här, att ja, men kanske 50-talet, 60-talet, 70-talet, 80-talet har så tydliga identiteter. Mm. Man tänker en viss 80-talsestetik, så sen börjar jag tappa greppet. Så här, jag kan inte riktigt sätta 00-talet. Förmodligen har ju 00-talet en lika tydlig kodning
det tror jag som absolut.
Är typiskt. Men jag kan inte se det.
Nej, men det är så här,
mindre,
om man ser...
Nu är vi ändå inne mot slutet på 10-talet. Jag kan inte omöjligt se det.
Jag kanske behövs 10 år till i alla fall.
Men jag tyckte att den första 80-talsfesten kom ju säkert 1991. Och då tyckte jag att vi hade väldigt tydlig begrepp av vad som var 80-tal.
Ja, men precis, nu har jag... Jag såg det här, det var för att jag lyssnade på den här podden faktiskt, den här dokumentären om The National Lampoon som ni pratade, jag vet inte vilka ni var som pratade.
Det var nog jag och Agro bland
just det, sen såg jag, det finns också en spelfilm på Netflix nu,
ja,
A Futile and Stupid Gesture, tror jag den heter.
Just det.
Helt okej, tyckte jag.
Jag har inte hunnit se den spelfilmen ännu.
Nej, men det var typisk helt okej film, njutbar på det sättet som helt okej saker är.
Mm.
Men så börjar jag också se lite som så här lite 80-tals komedier då som Päron till farsa och Delta gänget kom kanske på 70-talet i och för sig. Men det är ju helt uppenbart, det är liksom en 80-tals komedi som film som verkligen liksom har ju verkligen ett speciellt utseende som är väldigt underbart för en att titta. Alltså den färg liksom temperaturen och och allt i de filmerna. Som är svårt liksom att tänka sig så här, en liksom 00-talsfilm. Att man skulle kunna spotta den så direkt. Men det kan, jag vet inte, det kanske är så här Homeland eller någonting.
Ja, man kommer ju förmodligen kunna göra det.
Ja, såklart.
Ett päron till farsa. Varför tror du att den heter ett päron? Den heter ju National Lampoon's Summer Vacation eller någonting. På engelska. Men...
Jag har ju tänkt på det här och det borde ju gå att kolla upp, men jag har aldrig kollat upp det. För det är ju en väldigt... Alltså det finns ju det... Alltså ett päron, man är päron.
Man är förälder.
Ja, precis. Mm. Men ett päron till fars... Man tänker ju att det är så här en kokosnöt till
pappa.
Att
man är dum i huvudet. Ja. Jag har aldrig hört ut ett päron som... Ditt jävla, ett skällsord eller något nedsättande.
Men det är ju en genre för sig, de här märkliga svenska översättningarna. Jo. Att de var så gränslösa.
Jag visste, Stålmannen går på en krypto-nit.
Ja.
Det är väldigt gränslöst.
Ja, det är gränslöst att ta sig den konstnärliga friheten som översättare.
Ja, väldigt lite respekt för filmen liksom.
Ja, och det, kanske att det är liksom...
För livet i sig.
Sista liksom, jag vill gärna liksom datera döden för den trenden med när de översatte Arrested Development till firma Ruffel och Båg. Att det var kanske
sist. Det skulle vara Ruffel och Bygg.
Ruffel och Bygg kanske det var. Att ja, det var
det,
en
det finns
här,
det, att det är de här liksom, vad det hette.
Ja, men det skulle kunna vara Bygg för att de vill ju gärna in liksom, skitsamma om det är roligt eller inte, men går det att få in en liten vits? Alltså att det går att identifiera vitt. Man skrattar inte, men man ser liksom på pappret att här finns en vits. Någon har liksom gjort sig mödan.
Ja, den var ju sen. Men så, det kom ju en dödsryckning. Det kom ju en dödsryckning lite senare som var filmen Due Date, som på svenska hette Pappa på burk. Ja. Inte lika gränslös. Nej, men ändå, nej, man tänkte då att det här var en kvarleva från en svunnen tid.
Ja. Ja, men nu blir man ju förvånad när man ser det.
Det kanske kommer komma en sån här en retrovåg.
Ja, kanske ändå.
Fast det är svårt översättningar just. Det kanske är mer kontrollerat av filmbolagen också.
Trenden är ju säkert mycket mer att vi tar engelska titlar. Även om det kommer en italiensk film så tar man den engelska titeln. Mm. Är det väl säkert.
Jag tänkte på det innan när du pratade om dina projekt.
Ja.
Att det är en viss typ av finkalibrerad humor du håller på med. Ja. Som det här till exempel att kalla det performing in form of, vad heter det?
Working with a very small audience.
att du bara säger det på engelska. Att det blir, det är, jag säger ju absolut det roliga i det.
Jo.
Jag har märkt den linjen, den, alltså att du har hållit på med det skämtet ganska många år.
Jag tror jag är inne på tredje året. Det började ju egentligen med att jag döpte min föreställning till Persona non grata.
Jaha, var det där?
Men det är ju egentligen, det finns, ja, det säger man ju på svenska också.
Ja, men det är så en parodi på en pretentiös teatermänniska, någonting som har sin working with a very small audience.
När jag gjorde Harmony Studies så började jag döpa dem som, alltså lite som en, vad ska man säga, parodi på hur man döper konstverk. Att det hette så K. Svensson Harmony Studies number one Digitalie Sonatas. Och sen har jag bara fortsatt med det.
Jag gillar ju den typen av ganska så subtil ironi. Där det inte är så uppenbart att man tramsar sig. Utan att jag tror att det är mer än hälften som inte tänker på att det ska vara ett skämt överhuvudtaget.
De tänker att det är typiskt mig då. Att, ja, men på ett sätt, det är ju egentligen de bästa skämten när man själv går bort sig lite. För jag tänker ju också så här, ja, men varför skulle jag inte döpa det till Digitalie Sonatas? Eller liksom Fotografie Memorabilis, som andra delen heter.
Jag lyssnade nyligen på Värvet-intervjun med Lars Vilks.
Ja, inte hört.
Den var jävligt underhållande. Alltså. Det var också där han pratade om så här att att han gillar det att folk misstänker att han är så här högerextrem, att han vill gärna ha kvar den här airen av att han kanske är en fruktansvärd människa.
Ja, men jag skulle nog tänka likadant när jag var
jag kände också en viss släktskap faktiskt i de tankarna han var ju liksom en pretentiös konstnär på riktigt, men hade liksom också den här, alltså han var också på något sätt som jag och mina kompisar och de flesta jag liksom samarbetar med, den här liksom tramsiga provokatören känslan liksom, att man så här. Jag kommer ihåg filmen Swingers, har du sett den? Där, John Favreau, regissören. Där har vi en skojig översättning på svenska. Uh-huh. Du var brudarna, heter den.
Ja. Undrar. Men det här är något.
Den är nog 90-talsfilm.
90-talsfilm, nej, men det var inte
den var ju, alltså titeln då, Du var brudarna, syftade på någon chipsreklam tror jag från OLV.
Ja, just
där det är någon som säger Du var brudarna, som blev en sån catchphrase som folk citerade. Men där så snackade han om så här, att man ska, han gav ett tips då till sin kompis hur man blir attraktiv hos det motsatta könet. Och han tycker så här, men man ska vara lite som så här, skurken i en film. Man vet inte om man gillar honom, man vet inte om han är ond, man gillar honom ändå. Man...
Ja.
Det var lite...
Ja, men det är ju någonting när man märker så här att det är ju lite real, liksom, när folk tror att man är nazist på riktigt. Eller, det, jag tycker, jag försöker att aldrig dela så här artiklar och sådana grejer om du inte kommer från så kallade hatmedia. Man märker liksom att folk tycker ju nästan att, alltså, eller det är ju lite som ordet neger, så här att för många människor så går det ju inte att skämta om negrer. För om man säger neger, då har man ju liksom, då är man ju, man har ju liksom sagt, man har ju begått den rasistiska handlingen, ja, liksom.
Absolut, hatbrottet.
Ja, hatbrottet är ju gjort liksom, ja, oavsett.
Att men det är ju, men jag vill också gärna, som jag tror du har nämnt också, att precis där balansera på gränsen, ja, mellan att vara accepterad och inte vara accepterad, ja, av de stora massorna.
Men nu, eller vissa nu massor. Finns det ju ingen liksom skarp gränsen då. Den, nej, stora, den stora massan, om vi talar om den, så vet ju inte de om att du eller jag finns. Om vi talar om den, nej, stora massan.
Nej, 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 verkligen inte.
Men om vi talar, men, när vi talar om den stora massan talar vi ändå. Ja, okay.
En mindre grupp. Ja. Jag vill även, alltså samma vill jag även, nu kanske inte bland mina närmsta vänner vill jag nog ändå att de ska lite veta vad de har med. Även om jag, ja, kan kanske leka lite med sådana grejer även privat liksom. Ja, att man, ja, ska vara lite skum.
Ja, ja, jo, jo, precis. Men så här, min fru vill ju att hon ska veta vad hon har.
Har du inte ibland önskemålet att hon också ska bli lite osäker på vad hon har?
Ja, men... Nej, men jag, det enda jag vet, nej, det vill jag vill inte att hon ska tänka så här att, åh, oh, nu...
Jag förstår det om du säger dina barn. Alltså, de förstår jag att du kanske inte vill leka med de här. Nej. Att de inte ska riktigt veta vad de har.
Ja, men jag vill nog ändå...
Det känns lite för ondskefullt.
Jag vill nog att min fru ska veta vad hon har med. Jag vill nog ändå det.
I alla sammanhang.
Nej, men vad jag står politiskt och sådär.
Nej, okej. Okay. Ja.
Eller att jag inte är något som hon inte kan leva med. Att det ska inte finnas någon sån misstanke. Sen vet jag inte riktigt vad det skulle vara heller. Jag tror om jag kom hem och sa att nu har jag varit på biblioteket och läst på om nationalsocialism och sånt där. Och allt verkar ju helt, det är helt vattentätt.
Jag kan tänka mig att just hon hade nog inte tyckt det var så farligt.
Inte så farligt.
Hur har du accepterat det?
Ja, ja, det tror jag hon har varit. Jag tror att, om man, jag tror ganska många ändå, jag satt på någon fest och blev för full och höll på att babbla om att så här, men om det inte hade varit för, om vi tar bort liksom förintelsen och sånt där, är det helt självklart vilken sida man skulle stå på i andra världskriget? Sen vaknade jag upp och hade lite ångest för jag var så. Men det tror jag inte min fru, det skulle inte vara något så här min fru skulle tycka var jobbigt om jag skulle bli nazist, det tror jag inte.
Och med de orden avslutar vi veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter K. Svensson.
Fullbordat samtal.
Of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.